Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Idag har jag besök av Mischa Billing, en kvinna som varit med väldigt länge i den här branschen, gjort väldigt mycket för svenskt sommelieri. Hon är lektor och väldigt rutinerad sommelier och hon jobbar vid Grythyttans restaurang och hotellhögskola. Bland annat, hon har väl skrivit i princip alla tidningar som går att skriva om vin och varit med i radio och tv. Och hon är även en väldigt flitigt anlitad föreläsare, inte bara om vin. Och om hon inte hade dansen och konsten så skulle hon nog inte hålla på med det här. Dessutom har hon stått på barrikaderna för att vi inte ska dricka lådvin, vilket man kan tycka är lite härligt. Varsågoda, Mischa Billing.
Hej!
Hej! Hej, Tumble.
Kul att ha dig här.
Tusen tack.
Torsdag klockan 3.
Ja.
Och vi ska dricka vin.
Ja.
Har du druckit vin idag?
Nej.
Hur mycket vin dricker du på vardagen?
Inte så mycket längre.
Drack du mycket förr?
Ja, det gjorde jag. Jag drack mer förr, det gjorde jag. Jag tycker jag blev så... Nu pratar jag inte om att prova, alltså. Utan jag pratar om att... Jag dricker, jag tycker med ålder sen så blir jag väldigt... jag känner väldigt mycket av liksom, när jag har druckit alkohol dagen efter och sådär. Och jag har inte riktigt lust med det i veckan. Utan jag vill vara alert och på gång och så. Så att, nej, det blir mest i helgerna.
Tar du fram något fint då? Eller?
Nej, inte så ofta. Ibland, jo, det gör jag. Jo, jag gillar att unna mig när jag dricker. Då blir det något som jag gillar liksom. Och som jag känner att jag mår bra på också. Jag är liksom... Jag vet inte det här med ålder och så. liksom. Men jag har svårt att dricka så här riktigt tunga, unga, röda viner. Jag får ont i huvudet här om. Och jag blir sömnig också. Jag blir oerhört sömnig liksom. Så att jag kan bara dricka mogna...
mogna viner.
Mogna viner. Och vita viner går jättebra.
Ja, champagne.
Går jättebra.
Ja. 1966
ja.
Är du född. Var det ett bra vinår?
Ja, sådär.
Har du någonting jag som har, man kan dricka därifrån?
Ja, jag vet inte. Några portvin har jag som ligger. Mm. Sådär. Och sen tror jag har en Faustino som jag har fått. Men sen fick jag en som jag drack faktiskt här nu för ett tag sedan. Vi var i Chateau Neuf-du-Pape i höstas. Så då fick jag en Chateau Monredon från 1966. Som jag delade med några vänner nu för ett tag sedan. Som var helt fantastiskt. Det var helt bedårande. Och jag har druckit en Aubryon också från 66. Som var magisk. Jättefin var den. Mm.
Så bra viner från 66 funkar generellt på röda sidan. Har du druckit något vitt?
Nej.
Champagne?
Ja, faktiskt så fick jag... nej, vänta, vad var det som jag fick nu från 66? Nej, det var en Fonseca jag fick från 66 nu förra fredagen. Som var jättefin. Mm. Ett portvin. Mm. Och som fortfarande kändes som den hade liksom kvar. Så här.
Kände du igen det i vinet då?
Absolut.
om du ser till liksom utvecklingen sedan du började, det måste ha hänt otroligt mycket.
Ja. Alltså jag började ju som nisse på Petri Pumpa i Lund i slutet på 80-talet. Alltså då höll jag på med dans. Och så hade jag sökt in till en konstskola. Och så kom jag in på konstskolan och så gick jag i konstskola i 3 år. Så här, och höll fortfarande på med dans. Dansen har ju varit liksom centrum väldigt länge för mig. Och sen var det väl i början på 90-talet då som jag landade liksom mer på P3 då. Men det har ju hänt väldigt, väldigt mycket i vinvärlden. En sån sak som kanske många pratar om idag då, vi, på P3 då hade vi de här menyerna och så, då tog vi in de här vinmenyerna, då började vi med på P3 Pumpa och då stal vi det från Danmark och började ha de här olika vinglasen då till, som vi satte till de olika rätterna, och det blev ju jättepoppis, och nu vet jag att det är många som tycker att det är ett riktigt bedrövligt fenomen. Så det har väl gått ett varv liksom. Sådär. Och det var ju också när jag började där, så var ju inte importmonopolet släppt heller, utan så det hade ju också hänt otroligt mycket med då hur man köper vin och hur man kan bygga sin vinlista, och sommelieryrket har ju blivit mer bekräftat, och även nu matsalsyrket tycker jag kommer mer och mer, men det skulle behöva lyftas ännu mer.
Vad kombinerade ni då på den tiden, mat- och dryckesväg?
Vi hade ju så här då, vi kan väl säga de här paradrätterna som var på P3, så var det väl då den här kalvbrässet med havskräfter, och så var det då nerkokt havskräftsfond eller hummerfond liksom till det. Och så gärna någon liten majrova eller persiljerot som skulle ligga där också liksom. Så här, och då hade vi många, då vet jag att jag blev oerhört förtjust i... Då kom det någon sån här italiensk chardonnay från Maculan som var lite kul, som jag tyckte var, som var lite annorlunda och sådär. Det var också i Severo della Salla som var också...
Fatad
chardonnay. Och de här planeta kom från Sicilien, och den var inte så fatad då som den är idag liksom. Och det var mycket de här italienska sakerna som kom. Och det beror på att man bojkottade faktiskt franska viner under den tiden, för att de sprängde ju kärnvapen på så här då, så att då kom ju Italien in liksom mycket där, och så att det brukar jag då kombinera kanske med den här då kalvbrässet. Och sen brukar kocken också göra någon sån här speciell buljongfolie, jag vet inte, det är någonting som man inte hör talas om så mycket längre.
Som vad är det för?
Det är en buljong då på fiskbuljong, och sen kryddar man den med stjärnanis och vanilj och vitlök och så här, lite väldigt speciell i smaken. Och den var då, och då hittade jag så här, det var också på den tiden innan Viognier var precis över hela världen på någon vänster. Och då var det så här väldigt gott med en liten condrieu som lite låg i syra tillsammans med den här buljongfolie. Det var väl...
Condrieu borde väl få ett uppsving?
Ja,
nu, det... Tycker inte det? Borde komma liksom...
Ja, det borde komma. Jag tycker jag har börjat prata om buljongfolie för jag saknar. Så jag tänker att om jag snackar om det så kanske det kommer tillbaka. Och så la de i så här tunna skivor av fisk då som liksom blev klara liksom i den här buljongen. Och nu tar ju faktiskt Petter... tar ju över köket på Spritmuseet nu som jag jobbade med på P3 Pumpa, så kanske vi ser. Han har ju varit mycket i Frankrike nu på La Gazzetta och lite sådär, så att, alltså, det var en fröjd att få jobba med honom.
Men var det då du började känna att men det här ska jag jobba med? Eller?
Nej. Jag vet inte, jag var ju där på P3 och så frågade jag också då Thomas Drejing då om jag kunde tänka mig att jobba heltid där liksom, och då var jag väldigt så här konstnärlig och mycket dans och mycket, väldigt mycket dans här. Och väldigt lite pengar.
Mycket dans och lite pengar.
Ja. En traditionell kombination kanske. Jag tyckte, alltså jag gillar ju väldigt mycket att vara i matsalen. Jag tyckte om att jobba i matsalen. Jag tyckte det var väldigt roligt. Och då tänkte jag, ja men det kan jag väl göra, och jobba heltid lite och sådär. Och hade ju mycket synpunkter kanske då på de vinerna som var liksom, och smaker. Vi var några där som jobbade i i matsalen, Anna Gisle, en annan servitris där då. Vi hade väldigt starka åsikter om mycket utan att kunna någonting. Men vi tyckte, vi kunde ju smaka och vi tyckte oerhört mycket och mycket starkt. Och kockarna var också väldigt så här. Och sen så hörde jag om det, eller kände till då, att det fanns en sommelierutbildning. Så då tänkte jag att om jag jobbade heltid så kanske det var smart också att gå en sån här vinutbildning. För då kunde jag ju hålla vinprovningar och tjäna lite pengar, kanske mer. Så, här. Så då tänkte jag att då kunde jag kombinera liksom mer min dans och min konst med att också då ha lite vinprovningar. Och då kanske jag kunde ha, så att jag kunde få lite bättre ekonomi. Så var planen.
Ja. Mm. Och hur blev det?
Men jag gick på restaurangakademin då ett år. Och under det året, eller när jag gick ut därifrån, så blev jag utsedd till årets servitris av Gourmet 199 bor.
Både den som blev White Guide sen.
Sen blev sedan White Guide. Och vi blev också årets krog på P3. Och jag blev uppringd av Jesper Aspegren, för att de skulle då starta det här Aspegren mitt i maten. De behövde då någon som skulle prata om dryck där då.
Ja, det här i mitten av 90-talet?
Ja, detta var 93.
93,
Så att, men det var ju i uppstarten där på det hela. Det är ju Carl Jan och det hade väl funnits ett antal år med vinprogram. Så där, så att.
Men vad gick ert program ut på?
Ja, men det gick ut på att jag gav inte betyg så där direkt att jag sa 5 solar eller så till vinerna. Utan jag jobbade med Rickard Nilsson då och med Jesper. Och så försökte vi ha lite just mat och dryck i kombination, att Rickard lagar lite mat till och jag pratar om dryckerna och vi pratar om kombinationerna. Och jag vet att vi också redan då ifrågasatte det här liksom med miljö, så att vi tog den här Black Tower lerflaskan som jag då gick ut och sa att jag tyckte det inte var ett bra vin då på 90-talet, och dessutom var den här lerflaskan, så då slängde vi den i en soptunna som man gjorde på ett sånt här program plus, och då fick vi enormt mycket brev av upprörda personer.
Blev importören glad?
Nej, men däremot gjorde jag vi gjorde en jättebra, vi fick verkligen så här flyt när vi pratade om Perikita på Magnum, vet jag. Och då, där fick jag veta sen att den försäljningen hade ökat så mycket. Så då blev den importören glad där. Och
känner du fortfarande att du är liksom delaktig i det här spelet, media, importör, rekommendation? Du skriver idag för Aftonbladet.
Ja, jag skriver för Aftonbladet. Och ja, jag har Aftonbladet söndag då, är det som jag skriver för varje vecka. Och där skriver jag väl lite mer kanske, ja, någonting som jag gillar då, som ligger runt 100-lappen. Och jag har försökt att hålla mig från det här billighetshetsen. Liksom, att det ska vara så billigt som möjligt. Och så ska jag rekommendera så sätta så många plus som möjligt. Och där har ju då Erika Skott, som är chefredaktör, verkligen, tycker jag, förstått den där situationen. Så att vi har ett väldigt bra samarbete.
Du, skål och välkommen.
Ja, tack Alf.
Vi ska ju dricka vin också. Ja. Det är lätt att man glömmer bort när man lyssnar på det. Lite ost till vinet. Jag tänkte när jag smakade på det att det skulle kanske vara gott.
Mm. Ja, det är,
utan att säga vad det är, vi att vi dricker ett vitt vin.
Ja, ett vitt vin som är väldigt vackert i färgen, lite gyllene. Så är lite, ja.
Vad är det för gyllene färg egentligen?
Det är lite svårt att se här mot alla dina tangentbord. Den är liksom mitt i, skulle jag vilja säga. Den har inte någon sån här grön ton kvar och den har inte börjat gå mot att bli liksom mörkare, utan den är bara så här helt, helt klar och vackert gyllene, gul.
Ja, ja, det är lite så guld, lite mässingsfärg.
Ja, guld skulle jag vilja, alltså guld.
Ja. Ja. Jag tänkte just det med ost och vin. Att det finns ju någon slags svensk tradition att vi ska dricka rött vin och käka ost.
Ja. Ja, och det är ju inte så gott. Men
var kommer det ifrån? Alltså
bara, nej, jag vet faktiskt inte riktigt historien bakom. Jag tror bara att det har varit så. Sen har man väl kanske haft det röda vinet kvar och så fortsätter man med det till osten. Och så så lär man sig att det ska smaka så, och då tycker man att det är gott efter ett tag för att man har lärt sig, eller man har gjort det så många gånger så man gillar det liksom på något sätt. Fast jag kan tycka det jag nästan blir mest störd på, och varför jag kanske inte kombinerar ost och vin så mycket, det är att jag får, när jag äter ost så blir det en sån fet känsla i munnen. Och det känns precis som vinet inte kommer åt, förstår du vad jag menar? Som att vinet ligger liksom inte mot huden, utan det ligger mot den här hinnan. Och jag tycker det är lite störande.
Mm. Jag håller med.
Jag menar, du lär ju ut hur man kombinerar mat och dryck.
Ja.
Tänker du liksom i de banorna hemma själv? Eller är du så här, nej, någonting gott att dricka, någonting gott att äta? Så...
Ja, det senare. Ju mer med åren. Jag kan säga att när jag började, alltså det har hänt väldigt mycket sådär. Och i början så var det också ett sätt att lära sig. Och det var en sån nyfikenhet på allt. Och det var liksom alla de här olika världarna som finns. Och att jag inte hade kunskap om så mycket heller. Så det blev ju hela tiden på något sätt sådär att... Ja, vad är det här för någonting? Och vad är detta? Och då kan man säga att när jag började också med vin och med mat- och dryckekombination och med att jobba på restaurang, så fanns inte internet, inte mobiltelefon heller. Så att bara det att få kunskap om någonting var liksom helt fantastiskt. Och att jag kunde anordna en provning nästan på någonting där jag kunde berätta att, vet ni vad, jag vet att den här producenten, det är inte 21 hektar han har utav Riesling, utan det är faktiskt bara 17. Och det blev bara, va? Hur vet du det? Liksom. Men jag pratade med honom, jag ringde ner. Vad ringde? Ja, jag fick tag i. Och, så, alltså, bara det att få den här lilla kunskapen var liksom ett helt... Det var ett sånt sug efter det. Och idag ser det ju två klick bort. Så är du ju hemma inne på deras hemsida och ser exakt hur allting är. Och senaste skörden och hur druvorna, nästan hur de mår för dagen liksom. Mm. Och hur, vad som händer i vinkällaren och om de har bytt en vinmakare. Eller om det har skett ett köp eller om de har sålt något. Eller om de har blivit drabbade av någon sjukdom eller något väder eller någonting. Så vet man ju det på studs. Ja. Vi vet ju det nästan exakt samtidigt som de själva.
Det har mystiken försvunnit.
Ja, eller jag kom väl till någon punkt för ett antal år sedan när jag började ifrågasätta liksom, vad är det jag håller på med i vinvärlden? Vad är det jag gör för någonting? I och med att den där kunskapen är, den är två tryck bort. Och ska jag då sitta här och rabbla en massa saker som man egentligen hur lätt som helst kan kolla på ja, på nätet på en gång liksom, eller det är någon som får ett sms eller man följer på Twitter idag också. Så. Och vad ska jag göra då för något? Och jag kände väl också att jag hade kommit till någon punkt med det här med att prova viner och sen känna igen saker. Alltså det här är igenkänningsfaktorn. Att säga att då tror jag att det här är en Semillon eller en Chenin Blanc, och jag tror att den kommer härifrån, och jag tror att det är det året, jag tror det är den producenten och så. Jag börjar sakna den liksom, var är jag, vad är min kreativitet, alltså var är jag kreativ någonstans i detta, och är det här igenkännandet liksom, vad är det för någonting egentligen? Och jag kände väl att det också blev någon form av lite cirkusföreställning så här, att man är lite som den här lilla cirkushunden som hoppar runt och så kan man säga pricka saker så här liksom, ja, det är Chenin Blanc, wow så här, och så applåderar alla, Chenin Blanc, hon sa rätt, och så får man ett poäng där. Och det men att jag också undrade, var är min egen kreativitet i detta, att jag kände mig nästan som en maskin som skulle liksom dels då berätta vad andra människor gör, alltså i sitt vinhandverk då, vinproducenterna och så här. Och sen skulle jag sitta och känna igen det och berätta det också. Och då tappar jag liksom... Ja, det var ju också då att det var hela den här billighetshetsen med alla bag-in-box och sånt som kom. Det fanns ju inte heller när jag började med vin. Och alla tetrabrickor. Okej, är det någon som kan hälla snyggt i en tetrabrick så kan ni väl mejla mig. För jag har aldrig lyckats med det.
Det var ju en liten tävling.
Ja, det kan vi göra.
Men, skicka en bild.
Nej, men så jag landade någonstans i att jag var... Ja, jag började att tappa sugen faktiskt på det här. Och kände att jag inte... Ja, att det inte var kul helt enkelt. Så att då började jag liksom att gå en annan väg. Och då började jag just med att ifrågasätta det här igenkännandet. Att vad är det verkligen det som är grejen med det här vin? Är det därför vi är så högt på det? Är det därför vin har ju varit heligt ända sedan det uppfanns i stort sett? Ja. Att det blev någonstans att rabbla fakta. Men det är också väldigt mycket positionering i det där och... Mm. Att man då ska dricka ett vin och sen så säger jag, åh, det här är gott. Och så börjar du direkt säga, ja, jag tycker ändå att jag drack 84 här för ett tag sedan. Och jag tycker inte att den här har riktigt samma syra. Så ska jag, åh, drack du 84? Ja. Och så sitter vi här och så, ja. Och så bollar vi liksom våra olika positioner. Så jag tappade sugen på det. Och då tänkte jag, men okej, jag kanske ska försöka gå tillbaka till de världar där jag kommer ifrån, till konsten och till dansen. Så då började jag göra det. Att titta på de två världarna igen, liksom, och se om jag kunde få ihop de här tre benen som har varit väldigt starka i mitt liv, liksom, under väldigt långa perioder då, men väldigt kanske var, eller konsten och dansen hängde väldigt mycket ihop, men vinet har liksom... Det tog sån fart så snabbt när jag började med det. Och sen blev det så här, och så fick jag bra ekonomi. Och
så. Exakt, du finansierade ju
dansen. Ja, och det blev, och jag blev liksom, och det var jättekul. Och det var så mycket nytt och jag liksom, ja, det var häftigt. Jag jobbade ju väldigt, väldigt mycket på P3 också. Det fanns inte så mycket tid sen. Det slök mig liksom på någon vänster. Och jag ville det också. Men ja, det tog ett stopp liksom. Då fick jag ett ganska speciellt tillfälle. Jag är med i någonting som jag blev invald i på 90-talet då, som heter nasologiska fakulteten. Det är nasoteket som Hasse Alfredsson har grundat och som är ett sällskap där man hyllar näsan. Och det...
Ur alla aspekter, eller?
Ja, vi brukar ju göra sommarutflykter till ställen som har haft där näsan har betytt mycket och så. Det så här, och man har uppfunnit spel där man, alla frågor går ut på olika saker som har med näsan att göra. Det kan vara personer som har haft stora näsor eller som har luktat eller, ja, eller många olika saker. Så där. Men vi, nasologiska fakulteten är ju då liksom en skojgrej, precis som Mosebacke monarki. Alltså, ja. Så här, och det är då mellan Lunds universitet och Akademiska föreningen då, och den nasologiska fakulteten. Men där kan man doktorera. Så att jag har varit tillfrågad då ett antal gånger om jag inte skulle doktorera, i och med att jag var den enda i den här föreningen som faktiskt levde på min näsa.
Ja.
Och jag har, de andra som har gjort de här... doktorerat, man var så här stora lundaspexare som har liksom kunnat så här sjunga en kavalkad och spexa lite. Och...
Vad gjorde du?
Ja, men jag sa nej ganska länge, för jag sa att jag är ingen spexare. Och sen så när jag kom till den här punkten att jag visste inte riktigt hur jag skulle göra, så frågade jag igen då om jag ville göra, då sa jag att jag... Då hade jag börjat få lite andra tankar tillbaka till konsten och dansens värld liksom, och vinet. Då hade jag funderat lite på vad finns det för likhet emellan. Hur kan det vara att jag dras så starkt till de här tre världarna, och vad är det jag är attraherad av? Liksom. Då hade jag fått en liten idé, och då så sa jag att jag kan göra en sån här doktorering. Men då jag gör det seriöst utifrån, i och med att jag jobbar med det här. Men så får ni ha andra som kommer och spexa till det med mig då. Så då gjorde vi det helt enkelt.
Men det gick bra. Vad var temat på det?
Ja, temat var väl egentligen då, det hette näsan i haptiken. Ah. Och det är väl för att jag definierar ju som att jag har ju mitt handlag, mitt handgrepp, det har jag ju i min näsa och i min mun och i, liksom i halsen. Liksom det är här som jag använder. Alltså jag har ju min kropp som mitt instrument, kan man ju säga då. Det är det som är. Och sen är det ju också så att när man luktar på någonting och smakar på någonting så är det tidsatt. Alltså du har en tydlig början och ett tydligt slut. När jag tar bort glaset ifrån näsan så luktar jag inte längre, då är det ett minne.
Mm.
Och när jag har svalt vinet så är det också ett minne. Men där är ett tag när det är liksom en tid som är smaksatt eller doftsatt. Alltså ungefär som du gör en rörelse, så börjar den någonstans och slutar någonstans. Eller musik, det börjar någonstans och slutar någonstans. Och sen så hade jag väl också fått då i allt det här igenkännande. Och igenkännande, när vi håller på med det mycket i vinets värld, går ju mycket ut på att vi ska säga att det smakar passionsfrukt eller det smakar hallon eller så. Och jag hade väl kommit till det då, att varför jag är i vinets värld är för att jag faktiskt blev väldigt, väldigt berörd av vissa viner ibland. Alltså de berör mig väldigt mycket känslomässigt. Och vi pratar ju nästan aldrig om det som första. Alltså det, vi kommer in i den här andra igenkänningsfaktorn med olika smaker och dofter som vi ska likna vid andra.
Är det för att det är mer objektivt, lättare att prata om?
Ja, det är väl lättare att prata om. Och jag tror också då att vi tror kanske att vi har någon slags sanning kanske. Då var jag väl också rätt trött i den perioden på alla de här orden och... Som vi
säger. Fräsch och fruktig.
Ja, pikt. Det är charmigt.
Ja, alla synonymer för samma sak.
Ja. Men,
var du trött på ditt eget sätt att uttrycka
det? Ja, jag var trött på mig själv i vissa, i vissa lägen. Så liksom så här, jag kände för att utmana mig själv också. Då tänkte jag, kan man liksom gå förbi det här med ord? Kan vi skippa dem? Om vi tar bort orden.
Mm.
Och går rakt in i känslorna. Vad händer liksom? Och det här också, att det har ett början och ett slut. Och då funderar jag på om jag skulle kunna liksom vända mig till andra artister som, eller konstnärer då, som också har kroppen som sitt instrument. Och om jag då drack lite vin med dem, som jag, ett vin som jag gillade och som jag tyckte var speciellt och som jag blev engagerad känslomässigt av. Om de då kunde uttrycka det här då med sina liksom instrument. Då. Så då kontaktade jag en mimare.
Känner du många mimare?
Nej, det var min första. Och jag kontaktade en operasångerska, men som är kompositör nu. Och jag kontaktade en kvinna som jobbar med rösten som sitt instrument. Och jag kontaktade också en pianist som har händerna då som sitt instrument. Och sen så hade jag valt då, det var en champagne och det var cuvées Winston Churchill 1999 som jag tog. Mm. Och sen så åkte jag runt till dem då, så jag köpte 4 flaskor. och så åkte jag runt med 2 glas i bagaget till de här 4 olika...
Det var det studiemedlet. Och då fick de dricka? Eller var...
Ja, vi drack, vi drack lite grann av det där tillsammans då. Och så pratade jag om vinet, inte då igenkännande utifrån hittar du citrus och hittar du... Ja. Så här, utan mer kanske att det fanns liksom höga toner och låga toner. Och så lät jag dem, försökte få dem att liksom hitta vad de... liksom kunde säga utifrån det. Och kanske också, jag brukar mer tänka på vin idag, just det här höga toner och låga toner. Sen brukar jag också tänka på liksom här goda saker som är liksom, som man förväntar sig ska finnas där. Och sen finns ju det här lite onda, kan jag tycka ibland, det här lite snuskiga, det här lite förbjudna som finns, som gör att jag, när alla de här 4 liksom balanserar på en lina liksom, då blir jag väldigt berörd, kan jag känna, att de här motsatserna. Men det måste finnas något dört i något fult som också liksom, eller kontrast kanske man kan säga ibland, men jag någonting i det som så här. Så jag pratar mer om vinet så, men ja, och sen lämnar jag dem med den där flaskan och sen fick de komma tillbaka till mig då efter ett tag då, lite olika. Det tog, någon behövde 2 veckor och någon en månad och så här. Och så hade de då skapat och försökt att uttrycka liksom den här känslan som vi hade när vi satt tillsammans, och sen också när de fortsatte och jobba liksom med det som var kvar i flaskan så att säga och med sitt instrument då.
Framförde de separat sen?
Ja, vi gjorde en happening i Lund där då, där vi framförde de här fyra och där alla i publiken då fick varsitt glas Winston Churchill 99 och det blev väldigt lyckat, mycket mer lyckat än vad jag trodde.
Det blev ju som ett litet spex i alla fall då.
Det blev mer sakralt kanske än spex kan jag säga. Och det var väldigt fint för det var ju också då så här, det var ju lite barn med för att jag skulle ju doktorera och då vanligtvis har man ju blomsterbarn, barn som kommer med blommor efter att jag hade ju några snorungar som hängde där som skulle ge mig en liten snornästduk efteråt. Och nosring som man fick. Och men efteråt när alla fyra hade gjort det så var det helt tyst i den här stora universitetsaulan i Lund. Så nästan som man kunde höra en knappnål falla. Så det blev något sådär när det går en ängel genom rummet på någon vänster. Jag fick en fråga nu för ett tag sedan att när jag provar vin, hur ser min palett ut? Alltså hur ser det ut i min hjärna när jag provar vin? Hur ser min palett ut?
Det skulle jag vilja veta. Det är ganska många som provar vin hur det ser ut i deras hjärna.
Jag anser ju att det här med vin är en konstform. Och jag håller på, alltså jag vill ju ha att vi ska få en konstnärlig examen på.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
RHS.
Restauranghögskolan. Grythyttan. Ja, det är så för det. Restaurang.
Och hotellhögskolan.
Just det. RHS.
I Örebro universitet. Campus Grythyttan. Världens längsta namn är det. Och jag märker ju nu, alltså jag har ju hållit på i olika, ganska många olika typer av projekt nu där jag har jobbat som har varit, där jag använder det här mitt, att vara provare liksom. Jag har ju varit med i ett stort projekt för Vetenskapsrådet om nanoteknik. Det gick ut på dels, alltså hur kan man beskriva den här nanovärlden? Hur kan man beskriva någonting man inte kan se och inte kan ta på? Det är ju exakt det vi håller på med. Ja, och nu också så här nu är jag och undervisar en del på Konstfack också. Både på industridesign där och också det här med att hur går man utifrån kroppen, känslan i kroppen och vad blir det för former man kan skapa då och hur stämmer de formerna sen till kroppen liksom att...
Men du är fortfarande på RHS.
Ja.
Och du är där och du känner igen, de som går där är mestadels unga människor.
Ja.
Hur är liksom, hur är viben på sommelierutbildningen? Vad är liksom, vad pratas de om? Vad är det, vad vill folk göra när de är klara? Är det, har det förändrats någonting?
Det är väldigt olika. Det, man kan väl säga så här, traditionellt nu har jag märkt, och jag har ju varit där ganska många år, och så här att, och i år ett är det ingen som vill jobba på, i matsalen. Det vill man absolut inte göra.
Vad vill man göra då?
Då vill man gärna bli vinimportör.
Ja.
Och en del vill bli vinskribenter.
Mm.
Så här. Men man, ja, men inte på restaurang. Sen i tvåan så är det liksom ett stort, vad ska man säga, miller av tankar.
Vad har jag gett mig in på?
Ja, jag har gett mig in på varför är jag här och vem är jag? Och hur ska det här sluta? Och, vad är, och det har ju presenterats ganska många olika världar då för dem. Och i trean så då ser man kanske tydligare, och då är det ju fler som är liksom mot restauranghållet. Och vi har ju väldigt många som är på restauranggolvet som har gått på Grythyttan idag och som älskar det. Och, ja, det känns jättebra tycker jag, för det är ett fantastiskt ställe att vara på.
Kan du berätta vilka tidningar du har skrivit i?
Jag började skriva en tidning som inte finns längre, som heter Hennes. Hennes tecken hette det då till och med. Det var en sån här astrologgrej. Och sen efter det så blev... Sen trillade på ganska mycket där. Så det blev... Jag kom med i Allt om matgruppen. Och jag började skriva för Damernas Värld. Och jag skrev... För TT kom också då, TT Spektra. Och jag skrev också lite i Allt om vin under åren så där. Och sen nu blev det då Aftonbladet. Men Allt om mat och Damernas Värld gjorde jag i 10 år.
Jag såg att man kan boka dig på Talarforum.
Ja.
Det är ingen spex då?
Nej, det är ingen spex. Jag har mer talat utifrån det arbetet som jag har gjort nu de senaste åren med doft och smak och sådär i lite olika sammanhang.
Jag tycker att vi gör en liten halvtids koll på det här vinet. Ja. Som vi sa innan så är det ett gyllengult vin. Det är ändå
ja, precis. Och sen så har det en härlig fin doft. Lite så här, lite gula så här, plommon tycker jag det är.
Mm.
Och sen också lite så här torkade blommor. Lite örter, någon lite... Och så lite sötma i smaken. Och fin friskhet.
Precis, nu har vi sagt allt det som man skriver om första 2-3 raden i tidningen.
Ja, precis. Passar perfekt. Tillsammans med...
Till ljust kött eller ljus, fågel.
Ja, precis. Kanske lite sparris eller en liten toppmurkla så här på vår kant.
Ja. Jag tycker att ju mer, vad ska vi säga, att våra svenska köksambitioner och intresset har ökat, så även de här tipsen blivit lite mer raffinerade. Att man så här, man tipsar inte bara med en köttbit eller som det står på Systembolaget, vitt kött.
Nej.
Utan man ska ofta ha en rätt som är liksom honungsglaserade baby ribs.
Just det.
Det måste vara lite mer edge. Jag skulle nog dricka utan ost. Jag tog bort osten.
Ja, utan ost.
Mm. Mm. Fast det, som du säger, det har ju en liten sötma. Men jag blir glad av såna här viner.
Ja, men jag också. Jag vet precis vad jag ska äta till det.
Mm.
Så här angelotti. Ja, men det är så här små pastaknyten som är ett helvete att göra. Man måste göra det för hand. Liksom. Och så ska det vara på så här på... kalv, lamm och gris. Och sen så är det kryddat med salvia och citron.
Mm.
Och sen så är det då lite smält smör och riven parmesan på.
Då är vi hemma med det här. Du nämnde tidigare att du stod lite på barrikaderna mot lågprisviner. Och jag har även blivit liksom sagt att boxvinerna förstör vinkulturen.
Ja, ja.
När gjorde du det?
Ja, men det var förra hösten. Så jag gick upp där och brände av liksom.
Och nu håller du på med dans.
Nej, det började med faktiskt innan det. Nu, så här, jag fick nog liksom på hela det här tramseriet liksom. Mm. Och jag var nere och satt jury i Sydafrika en vecka. Och då så var vi jury från olika länder där. Vi var 15 stycken och vi kom alla från olika, så här, olika delar av världen och sånt och så där. Och så på kvällarna så åkte vi till olika producenter och de visste liksom inte riktigt om att det var svenskar. Det var jag och Lars Torstensson var också med i den här juryn då. När vi var på de här besöken och så kom det upp liksom hela tiden det här liksom med de här otroliga billiga bulkvinerna som krävdes då, som var då att Systembolaget ville ha dem. Och då vad det skulle kosta och så här, och de, alltså man hade liksom, alltså det funkar ju inte helt ekonomiskt när man tittar på de här priserna och så där. Och jag hade väl kommit till någon punkt liksom där det här blev liksom sista droppen. Så jag och Lars då, vi hade väl börjat att skriva på någonting tillsammans för något år sedan och jag hade något så här gammal skiss som låg i min dator som jag hade med mig i Sydafrika. Och sen så sa jag till Lars, alltså jag har den här skissen, ska jag inte ta, alltså nu ska vi inte skriva någonting för det här är inte okej, alltså detta är verkligen inte okej. Och jag tror inte folk, i och med att vi inte är ett vinodlande land, så ser man liksom inte vilka effekter det här har, liksom de här, att köpa det här billiga. Liksom, det är någon annan som pröjsar priset, liksom. Så är det va. Och det är ett hårt pris de betalar för att vi ska sitta här och smutta på billiga skitgrejer. Liksom.
Och som konsumenter får vi inte så mycket ut av det här.
Nej, då är det väl bättre att dricka sprit. Liksom. Alltså det är ju, fyller man ju ut efter, det kan ju absolut inte vara smaken. Och sen också då att det fanns ett sånt, att bolaget också hade så många utav de här billiga liksom. Och att det uppenbarligen fanns liksom en önskan från dem att få in fler eller att det ska finnas och sådär. Så vi skrev ju ett inlägg heter det. Jag dricker lite vin här nu. Dubbar. Jag skrev ett inlägg på Brännpunkt i Svenskan, fick vi in det. Just om den här sortimentspolitiken. Och där vi ville få upp ögonen då för folk i Sverige. Liksom, vad det här egentligen innebär. Att det är ju både liksom arbetarna som tar stryk och miljön också. Men också ifrågasätta varför vill man ha det här? Varför är det så viktigt att det ska vara billigt, 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 billigt? Liksom? Till vilket pris som helst. Ja, det blev ju jäkla vad kommentarer vi fick alltså. Mm. Och vi fick ju väldigt mycket därifrån privatpersoner då som ju var direkt förbannade på oss faktiskt. Som tyckte att vi skulle styra deras drickande. Och vi var väl lite otydliga där för vi gick ju inte ut till den och sa att liksom gå upp till 65 kronor eller gå upp till 70 kronor. Liksom, utan de trodde att vi pratade om att man skulle dricka viner för tusentals kronor. Mm. Och de utgick ifrån att vi alla var väldigt rika också då. Det var ju jag, Lars Torstensson och Mats Hansson som gick och skrev det här. Ja. Och jag blev väldigt matt på att folk var så otroligt liksom, att det enda handlade om var det att de skulle få ha sitt billiga vin handlade om då på fredagskvällen då eller lördagskvällen, att man fullkomligt struntade i liksom i alla andra aspekter. Och till och med de här kommentarerna att det är väl bättre att vi köper det här billiga för då får de i alla fall lite betalt liksom.
Tror du att det blivit en annan effekt om du hade stått själv som avsändare på det?
Ja, kanske.
som någon lektor i måltidskunskap.
Ja, just det.
Snarare än en vinkännare eller vin.
Ja, precis. Eller också experten. Ja, kanske. Eller också tror jag nog kanske att de som är de första som gick ut och gjorde det. Vi var ju faktiskt de första som gick ut och sa att billigt vin är inte en mänsklig rättighet. Utan det är ju faktiskt en lyxprodukt. Alltså. Eller det är inte så. Det är inte mjölk eller... någonting du behöver för att överleva liksom. Jag tror att oavsett vem det är som gick ut och ifrågasatte det och sa till liksom att detta är inte okej, så tror jag att den personen får skit.
Att det går liksom att på något sätt förändra vår dryckeskultur?
Jag vet inte. Jag tycker väl att det handlar överlag om billigt vin. Alltså det finns ju billigt skitvin i flaska också. Ja. Och så är det de här tetrabrickorna. Sen finns så här, alltså just det här att vad ska vara rimligt egentligen för ett billigt vin liksom? Och att titta på hur det faktiskt är tillverkat och vem som har jobbat med det här. Och där kan jag väl tycka lite grann när man tittar på det här. Så, ja, Systembolagets uppgift är ju för alltså folkhälsa. Mm. Att vi ska liksom inte bli alkoholister här i Sverige då. Och då kan man ju fråga sig då, som de här superbilliga vinerna eller en del produktion då som sker i Sydafrika och i Sydamerika, alltså på så här ställen där de som skördar har tillgång då, tidigare fick de ju betalt i vin, vilket de inte får nu, men alltså de har tillgång till väldigt billigt vin och de bor ute på de här vin, alltså ute i vingårdarna, och det är väldigt svårt att förflytta sig därifrån, så de dricker ju väldigt, alltså de är ju alkoholiserade. Och då kan jag fråga, folkhälsa, är det bara vi i Sverige? Eller är det de som jobbar med vinet också, i deras folkhälsa? Är det någonting som, alltså ingår det också i Systembolagets uppgift, eller gör det inte det? Och då är det ju än en gång att det måste vara konsumenten som också inser det här. För att om konsumenten bara liksom inte förstår det här, så ställer ju inte den heller någon form av krav eller... inse vad det är som sker, utan man tycker bara det är jättebra, kolla jag köpte det här superbilliga liksom, och inser inte egentligen vad det kostar och vad priset betalas någonstans.
Kommer vi till det här med märkning av viner,
alltså, ja.
Om behövs det liksom att det ska stå fair trade på alla viner för att vi ska förstå att det
borde det egentligen vara, jag tycker det skulle vara vänd på pannkakan, tycker jag. Liksom både med ekologiskt och biodynamiskt och alla olika sådana här saker. Och så, och fair trade. Egentligen, jag tror inte att vi kommer komma dit. Men om jag fick liksom drömma hur det skulle vara, så vill jag att det skulle stå icke fair trade istället.
Ja,
på de som inte... Ja. Ja. Och likadant när det är inte odlat ekologiskt eller biodynamiskt. Besprutat skulle stå då. Ja. Eller, och att de, när man gör det, så fick man också betala någon form av skatt. Nu får man ju, nu betalar man ju för att vara med i fair trade. Man betalar för att vara med i de olika...
Och det är dyrare att...
Det är dyrare att göra... Det skulle vara tvärtom. Liksom. Det skulle vara dyrare att inte vara det.
Hur har det varit att liksom vara kvinna i den här branschen?
Ja, det... det har varit...
För du har inte varit på restauranggolvet så mycket. Du började lite där...
Nej, jag var där på 90-talet, var jag på restauranggolvet. Och sen efter det så har jag ju varit skribent och ja, och sen och undervisat. Och också då i sommelierföreningen mycket.
Mm.
Och också i det internationella sommelieriet mycket. Och jag har ju varit liksom så här första kvinnan i... som var ordförande för Svenska Sommelierföreningen. Första kvinnan som var med i automatgruppen. Så här, woo!
Ja, men det säger en del om klimatet, eller hur?
Ja, det är ju... Jag kan säga att jag har liksom inga så här skräckhistorier Jag var ju också då ansvarig för matsalen och så på Petri Pumpa. Och jobbade ju med väldigt mycket killar där då, i köket och också i servisen. Under en period var det ju mest killar på hela stället och så jag liksom. Och det kanske, jag kan säga skillnaden som jag kände lite grann. Eller jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Jag har liksom, jag har blivit väldigt mycket, fått mycket stöd och sådär och så. Men det jag kan känna är väl lite grann sådär, liksom de klassiska grejerna när man är kvinna, så att om man sitter vid ett bord till exempel och pratar och man har så här synpunkter och så här, så, och det är, resten är män så, här, så män refererar gärna till varandra så, ja, men jag instämmer i vad Alf säger och jag instämmer i vad Gert säger och vad Bertil säger och Knut och Orvar och alla möjliga, men inte lilla jag liksom. För jag är tjej alltså, så här. Och också att det är, jag blir lätt avbruten. Och det tror jag det beror också på att man har en annan stämma. Som kille är det lätt. Alltså man har en annan styrka i rösten än vad tjejer har. Och så där. Och det är lätt att gå in och ta över. Och så där. Och jag vet i början också så var det att jag kanske hade någon idé på saker. Och så där, och som kanske sen någon annan sa, ja, jag tycker att. Och så här. Och sen, men herregud, vad är det jag precis sa? Liksom. Så här. För sen blev man ju lite mer panter med åren då kanske. Så, här. Så nu är jag lite mer så här, ja, men det var ju precis exakt det jag sa nyss.
Mm.
Att man får gå in och så här. Jag kan väl känna kanske att jag måste ha behövt bevisa mer. Vad jag går för, att jag inte blir lika tag, alltså en kille, om man gör någonting bra en gång sen är man med i gänget liksom. Man är inte med i gänget lika lätt som tjej. Kanske för att man tänker på vin och så och förhåller sig till det på ett lite annat sätt än vad killar gör också och sådär, och det
har haft någon fördel av vår kvinna.
Ja, det tror jag ibland att man har liksom nu vill vi ha, vi vill ha att det ska vara en kvinna som ska göra det här liksom. Och då har man blivit påtänkt och så. Däremot har jag fått samtal ibland så där från företag som säger, åh, vi har haft alla de stora vinprovarna här, vi har haft, och så rabblar de upp alla, och nu vill vi att det ska komma en tjej. Då brukar jag säga, då tycker ni ska ringa en tjej. Jag tar bara uppdrag på min kunskap liksom. Det är att,
men är det stor skillnad idag mot när du börjar?
Jag tycker det är ganska mycket lika faktiskt idag, fortfarande. Så här,
jag tänker inom läraryrket också, eller den liksom utbildningsrollen som du har.
Jag tycker nog att Sverige står lite kvar och stampar på samma ställe vad det gäller liksom jämlikhet, det här liksom hur man blir tagen på allvar och att man som kvinna säger någonting så tas det inte riktigt på allvar förrän en man har sagt det liksom, och då blir det liksom så här på riktigt på någon vänster. Jag tror det gäller liksom många fler, inte bara vinvärlden utan överlag liksom, att vi har fastnat i någon form av att vi tror att vi är jämlika, fast jag tycker inte att vi är det. Det är lättare att bli tagen på allvar när man är man, och det är lättare att få större utrymme för saker när man är man. Som kvinna blir du först ifrågasatt mer liksom, och måste också då vara mycket tydligare i varför du gör vissa saker och så, och då kan du fortfarande bli liksom ifrågasatt varför. Jag har frågat mina studenter här nu några år. Detta är ingen alls vetenskaplig undersökning överhuvudtaget. Men jag har en kurs där jag ifrågasätter normen.
Mm.
Jag ifrågasätter normen för vinprovande och för vad det är vi gör och varför vi gör det och sådär och så. Och då har vi också den här frågan med blindprovning och de här liksom tillställningarna när man träffas en kväll och så ska alla ta med sig. Och så ska det provas blint liksom. Mm. Och så ska det liksom bara smashas in de ena efter andra så här liksom. Och så. Och jag har frågat liksom så här, tjejer och killar lite grann hur de ser på det där. Och killar kan tycka att det där liksom, att de går igång lite på det så där. Och många
tävlings.
Ja, det är lite tävling liksom. Så här, det är trigga liksom. Och många tjejer säger att nej, har jag en riktigt god flaska vin, varför ska jag stoppa in den någonstans där den knappt blir sedd, och vill jag hellre liksom dricka den med någon. Och då är det inte så att de vill dricka den och att man sitter och pratar om det där vinet hela tiden, utan det vinet, det ska bara vara där. som en bra grej.
Intressant.
Och så vill de liksom äta och snacka med då de här vännerna eller vännen som man har valt att dela det här vinet med, utan att det tar så himla mycket fokus. Liksom. Man pratar lite grann och sen går man någon annanstans. Men det ska vara ett sätt att få samtalet att växa. Liksom.
Vi började prata lite grann, absolut i början, om vad du dricker för vin hemma.
Ja.
Vi är lite sugen på att veta mer om var är du någonstans?
Var jag är någonstans.
Vad tycker du är intressant just nu? Är det någonting som du tycker är spännande just nu?
Jag har nog trillat ner i det här liksom med mognad. Jag är intresserad av mognad. Mm. Mognad i olika stadier. Mognad liksom i... Dels för att jag mår bra av att dricka, det tror jag att det är liksom en enkel grej. Men sen har jag också blivit intresserad just av de här motsatserna. Liksom, att när ungdomen möter mognaden, eller när mognaden börjar möta ungdomen. Liksom, att det är jävligt häftigt alltså.
Mm.
Det är så jäkla coolt. Mm. Här känner jag väl att det här är ju rätt ungt, va? I sötman känner jag att den är liksom... Sötman här är för mig fortfarande så där babyhullig. Alltså den är väldigt... fläskig på de vänster, liksom det som man kan ta i sådär babylår och hålla liksom i den där balken. Ja. Liksom.
Det är härligt.
Så det är härligt. Det är fantastiskt. Men jag kan gilla det lite mer när åldern hade kommit på den här, kanske det var inte så mycket ålder, men när den här lilla torra finishen börjar komma i sötman.
Mm.
Och den möter det här lite babyhulliga.
Mm.
Det tycker jag är intressant att dricka och smaka liksom. Och
det spelar egentligen ingen roll varifrån vinerna kommer. Utan det är mest...
Nej, precis. Jag har väl gått sådär nu, alltså försöka att gå ifrån det här igenkännandet. Att bara liksom såhär, tänka att ja, men jag skiter nog egentligen vad det är för druva. Liksom. Att jag bara, säkert, om jag skippar och tänker allt det som jag har lärt mig egentligen. Att här kommer Cabernet Sauvignon i Bordeaux, upp, och det är så här och så här. Liksom. Och så bara för att utmana mig själv igen då, liksom. Om jag skiter i de grejerna och bara försöker verkligen se till det som jag har i glaset utan liksom all den här att jag kravet på mig att nu måste jag och jag måste säga vilken druva det är och jag måste säga år, jag måste säga område.
Mm.
Och det ska vara typiskt. Ja, men jag utgår från att de där grejerna, de är klara liksom. Mm. Det är fine, det är jättebra gjort liksom. Så jag behöver inte hålla på och greja i det längre, utan nu ska jag liksom vad händer då? Vad håller jag på med då? Liksom? Vad håller vi på med då? Och då kom jag väl till det här liksom, med höga och låga toner och det goda och the bad, eller det snuska som jag gillar kallar det för, liksom, det lite dirty.
Mm.
Kan jag hitta det? Och hur är det balansen mellan de här sakerna? Vad är det för aromer?
Mm.
Och då kan jag koncentrera mig på det liksom, istället. Sen kan jag alltid gå tillbaka till det här andra som finns liksom, mer schoolbox-aktiga liksom, om man vill. Men att jag har hållit på så länge, känner jag, så jag behöver utmana mig själv på nya sätt. Och då har det blivit mognad i viner som är... Ja, det är mognad som är grejen för mig. Och var den ligger någonstans. För med mognaden så kommer också mer tydligt de här höga och låga tonerna.
Mm.
Och också liksom det som man förväntar sig ska finnas där, som ligger liksom på högersidan oftast när jag tänker det.
Mm.
Och också på vänstersidan så ligger lite det här liksom... Det lite... förbjudna.
Det är lite mer förväntade har på högra sidan.
Ja, precis. Ja. Ja, och det är lite mer som överraskar mig lite, eller kanske som också ger den här stunsen till vinet som gör att jag blir rörd, berörd. Ja. Liksom. Det är det jag hittar nästan i vänstersidan. Och sen får ju inget av det här ta över på något sätt. Liksom, utan att hur? Och där kan det ju då bli ganska intressant att hålla på. Liksom, för temperatur har ju jättemycket inverkan på viner, att liksom kan jag tänka, men jag skulle nog ha det här lite kallare, lite annat glas så det kommer upp lite mer, eller fan, det här blir fel, liksom, nu får jag dra ner lite, eller hur kan jag, och där kommer ju en kreativitet in på ett sätt som är mer friskapande.
Har du något skämsvin?
Något skämsvin? Ja, men jag kan vara lite förtjust i sån där lambrusco när den är riktigt syntetisk liksom. När det är så här riktigt liksom, när det är som att slicka i sig en hel sån här smågodishylla liksom.
Ja. Söt syntetisk lambrusco.
Ja, men jag kan...
Händer det ofta att du...
Nej, det händer inte ofta. Allt för sällan. Kommer på. Man borde dricka skämsviner mer ofta. Jag tänkte, Chenin Blanc, jag tänkte Loire, tänkte jag. Nu är det lite varmare, det är den här eldigheten. Och så med den här lilla sötman då liksom. Kanske att det är bara något år gammalt.
Mycket, mycket, mycket bra. Mycket nära. Ja. Det är Chenin Blanc.
Ja.
Det är från Vouvray.
Det är det, det skulle jag sagt. Jag tänkte, ja. Vouvray faktiskt. Ja. Vouvray, jag ser. Ja.
Ja. Men det är exakt, och det är halvtort.
Ja.
Från vingården Le Mans. Och producenten är UE.
Det, jag tänkte faktiskt du är också.
Ja. Det är faktiskt 07, så det har lite mogna. Men
det har lite mogna.
Ja. Men det är ändå, smaken har absolut...
Ja, det låter löjligt när jag säger jag tänkte det, men jag gjorde det. Ja. Jag tänkte faktiskt när jag fick det på doften, så tänkte jag, undrar om inte det här är nu är jag bubbra. Och det beror nog på att jag drack det faktiskt i fredags. En halv söt.
Ja, det är med säck.
Ja, det är med säck, ja. Men en annan årgång.
Mm.
Men jag saknar fortfarande lite snusket i denna. Den är lite...
Det har inte kommit än.
Nej, det har inte kommit än. Mm. Det man skulle kunna säga här är väl sötman då, liksom, att det är så förbjudet idag. Så det är nästan lite dirty. Liksom.
Ja, men det är för ungt för snusk.
Det är för ungt för snusk. Ja, men faktiskt. Men det kommer med åldern. Så att det är hög potential i det.
Mm. Men du, vad gör du om 3 år?
Jag kommer gå mer och mer in i det här... experimentella som jag håller på med. Jag känner mig väldigt hemma där. Jag tycker det är oerhört kul och jag träffar fantastiskt spännande nya människor. Och jag får paralleller med vinets värld in i ingenjörerna på Chalmers eller i nanovärlden, i konstvärlden, i dansvärlden, och jag också tillbaka in i vinvärlden. Som att jag får veta till exempel en sån här sak som jag sitter till lunch med Philippe Gigal och hans fru på Sturehof, och jag berättar det här lite story att jag tröttnar lite på vin och att jag gick tillbaka till mina gamla världar, dansen och konstens värld var på Philippe Fridans. Och då visade det sig att han är då inte bara fransk mästare utan också världsmästare i ballroom dancing latin. Och att han och hans fru, de dansar fortfarande. Se där. Det.
Oj. Du ser.
Du ser.
Jag vill ju alltid slå ett slag för att någon slags konstformer och vin hänger ihop, musik eller måla eller dans eller teater, att det finns någonting som för det ihop. Och det låter ju alltid så flummigt när man sitter och dricker vin och börjar prata om sånt.
Ja, men det gör det. Men jag tror vi måste liksom... Och jag tror att vi kommer ha en konstnärlig examen på restauranghögskolan om 3 år, absolut.
Kul att ha det här.
Det är jättetrevligt att vara här, Alf.
Skål, du får stanna kvar ett tag. Ja. Det är lite kvar.
Ja, tack.
Ja, det där var alltså Mischa Billing, underbar fin personlighet, underbar människa. Vinet vi drack var alltså Domaine Huet från Vauvray, en halvtorr Chenin Blanc, Le Mans Demi-Sec, årgång 2007. Där vinet kostade 259 kronor om jag inte minns fel när det släpptes 1 april i år på Systembolaget. Nästa gång vi är tillbaka så har jag krögaren och livskonstnären Erik Videgård här vid min sida. Och vad vi dricker då, det har jag inte bestämt än, men vi får se. Ha det så bra tills vidare, hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.